läsa vidare i första Petrus brev. Vi är i det andra kapitlet och vi har läst om Guds speciella folk som har fått barmhärtighet. Och även här har vi indikativ och imperativ, alltså hela tiden den här vågrörelsen mellan att Gud har gjort någonting för oss som gör det möjligt för oss att leva på ett nytt sätt, på ett heligt sätt. Så, första Petrus brev 2 och 11-12. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. Och vi är förvissade om att Gud ska lägga välsignelse till läsningen av hans eget ofelbara, dyrbara och heliga ord mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Ja, mina älskade, skriver Petrus. Mina älskade. Petrus ser tydligen församlingsmedlemmarna som sina. Och jag tror att han refererar till föräldraskapet hos en andlig ledare. Han upplever att han har varit med och fött fram församlingen. Så talar också Paulus om sin apostoliska tjänst. Han talade om det som ett andligt föräldraskap. Och det är en väldigt fin bild av andligt ledarskap. Föräldraskap. Men jag tror också att han relaterar till syskonskapet bland alla troende. Mina älskade. Han vet att de troende tillhör varandra. Petrus tillhör församlingen och församlingen tillhör Petrus. Det är en djup relation, instiftad och utmejslad av Herren själv, som han erkänner när han säger mina älskade. Och uttryck som sina egna och Guds familj och Kristi kropp är alla uttryck för den här underbara gemenskapen som finns ibland de troende. Sina egna. I apostlärningarna kan vi se hur de första lärjungarna, första apostlarna, när de hade mött motstånd, mött förföljelse i Jerusalem, att de gick till sina egna. De sökte sig till sina egna. Och i Efesierbrevet skriver Paulus om att vi tillhör Guds familj. Paulus är ju den som allra mest också använder Kristi kropp. Och alla de här uttrycken, sina egna, Guds familj, Kristi kropp, talar om en organism som hänger ihop. Det talar om relationer och det talar om en miljö där man är sedd och accepterad. Och där medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet får flöda fritt. Vi kommer att se lite mer av det där i kapitel 3. Därför skriver Petrus, mina älskade. Och det här är spännande att jämföra med hur Paulus hälsar till församlingen i Rom. I Romarbrevet 16:5 så skriver han här några utdrag. Hälsa min älskade broder Epentus. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stakus, och hälsa den älskade Persis. Ständigt så upprepar de andliga ledarna, apostlarna, den här hälsningen, mina. För att de vill plantera in i församlingen, att de ska se varandra som lemmar i samma kropp. Som delar av en gemenskap där vi tillhör Herren och vi tillhör varandra. Och jag tror att vi måste växa i att se varandra som våra egna. Inte minst i en tid då det blåser kallt och där den kristna gemenskapen blir mer och mer marginaliserad, utsatt och ibland också korrumperad av villoläror och av olika typer av osunt relaterande, så behöver vi se våra kamrater och våra syskon som våra. Jag behöver se mina kamrater och syskon som mina. Jag behöver kunna säga mina kamrater och mina syskon. Till alla kårens soldater och medlemmar. Ja, till alla sant kristna människor. Vi tillhör Herren och vi tillhör varandra. Mina älskade. Och vi lägger nu eftertryck på det andra ordet. Mina älskade. I det att Petrus säger mina älskade så anger han inte bara att han älskar dem. Några av dem han skriver till har han måhända inte ens en personlig relation till. Han skriver till församlingarna i en stor region. Jag vet inte om vi har det i färskt minne. Men han skriver till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Så det är ganska sannolikt att han inte hade en nära personlig relation med alla. Men ändå så säger han mina älskade. Och han anger naturligtvis att han har en kärlek till församlingen. Hemligheten till hans alldeles personliga kärlek till församlingarna var naturligtvis att han visste att de var älskade och utvalda av Gud. Och han kunde stämma in i broder Paulus bekännelse från Efesiebrevet 5:25. Där skriver Paulus, Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Den alldeles speciella, försonande, frälsande, pånyttfödande kärleken ifrån Kristus som gäller församlingen. Den erkänner Paulus och den erkänner Petrus och han säger mina älskade. Och Petrus ägde alltså som en sann kristen och som en sann kristen ledare kärlekens påtagbara kännetecken i sitt liv. Ja, kärleken som ett kännetecken. Kännetecknet på en verklig frälsning. Kännetecknet på den nya födelsen. Han älskade. Inte i första hand med euforiska känslor. Utan kärlekens princip var ingjuten i honom, i hans tanke och i hans vilja. Det var en mogen kärlek. När man är vuxen så gör man inte det som är kul, utan man gör det som är rätt. Paulus skriver i Romarbrevet 5:5. Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det här är inte bara en allmän kärlek till alla människor och som gör oss allmänt kärleksfulla. Utan det är också den speciella kärleken som Gud har till sitt eget folk. Som är vårt eget folk och som gör att Petrus ska skriva mina älskade. Den kärleken är ingjuten, utgjuten i våra hjärtan. Så när vi ser att vi är i Kristus, ser vi också att vi är i den älskade med stort Ä. Vi åtnjuter Guds faderns frälsande, oreserverade kärlek. Och vi behöver upptäcka att våra kristna syskon också är i Kristus. Och är föremål för hans frälsande, vårdande, skyddande och fostrande kärlek. För då kan vi också säga med Petrus när vi ser på varandra, vi ser på församlingen. Mina älskade. Nu fortsätter aposteln med själva uppmaningen. Och jag tror att det var här kring Kristi himmelsfärd när vi läste första kapitlet i apostlärningarna så la vi märke till att Jesus gav befallningen i och med en måltid med lärjungarna. Och det talade så starkt till mig att i den förtrolighet som måltiden innebär så gav han sin befallning. Utifrån en relation kunde han ge sina instruktioner och förmedla sitt ord. Och på samma sätt finns det en ton av det här hos Petrus som naturligtvis är sin mästare lik. Han säger, mina älskade, han vill stryka under, det är i kärlek, det är för att ni är mina och för att ni är mina älskade som jag kan uppmana er. Jag uppmanar er, säger han. Uppmana är väl kanske inte ett sådär jättestarkt svenskt ord. Men ordet på grekiska här är alltså bönfaller, vädjar och förmanar. Det är alltså ett oerhört intensivt ord. Och det börjar med förleden para, som alltid betyder att man gör någonting vid sidan. Så att det är en uppmaning eller en vädjan från någon som står en nära. Så i och med att Petrus har församlingen nära sitt hjärta så har han också möjlighet att utöva sin auktoritet. Vår auktoritet blir aldrig större än vår kärlek. Jag uppmanar er, säger han. Jag bönfaller, jag vädjar och jag förmanar. Det är alltså en hjärtesak, någonting som tar tag i apostelns hjärta. Jag uppmanar er som främlingar, säger han. Och det här är någonting väldigt, väldigt viktigt. Petrus stryker under att församlingen är främlingar här i världen. Vi kanske kommer ihåg den där salmen, den där underbart vackra salmen. Det byggs ett heligt tempel här på en syndfull jord. Det bär Guds egen stämpel. Dess mönster är Guds ord. Och frälsarens försoning, det är den grund som bär när detta tempel bygges som Guds församling är. O helga Guds församling, du Jesu Kristi brud, i världen blott en främling, men värdefull för Gud. Se uppåt, bed och vaka, din konung väntar dig, snart kommer han tillbaka att hämta dig till sig. I världen blott en främling. När man blir född på nytt så byter man ju helt och hållet identitet. Man byter medborgarskap från att vara världsmedborgare i första hand till att bli världsmedborgare i andra hand. Och man blir först och främst Guds rikes medborgare. När vi blir frälsta, när vi blir födda på nytt, när vi kommer till tron, så blir vi ofrånkomligen separerade från den gudlösa världen i många bemärkelser. Vi kanske får ett intresse för människor på ett nytt sätt och på ett djupare sätt och kommer närmare människor. Men det gudlösa systemet, världen i den bemärkelsen, blir vi separerade ifrån. Vi blir frälsta, säger Petrus vid ett annat tillfälle, från ett vrångt och avvokt släkte. 1917 års översättning. Det står i Apostlagärningarna 2 och 40 och Petrus predikar på pingstdagen och säger: Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. Här har du signalementet på det den så kallade världen, det bortvända släktet. Alltså den kultur, den civilisation, den idésfär som är bortvänd från Gud. Den livsstil, det sätt att vara, tala, tänka och prioritera som vänder sig bort från Gud. Bortvändheten. När vi blir frälsta blir vi tillvända. Vi vänds till Gud, vi vänder om från bortvändhet till tillvändhet. Därför blir vi frälsta från ett bortvänt släkte. Och han vill påminna dem om det här. Samma apostel som vädjade till de ofrälsta: låt er frälsas från bortvändheten i släktet. Nu vädjar han till dem som främlingar att de ska leva i sin nya identitet. Guds rike är ett annat rike. Med andra värderingar, andra vanor, annat språk, annan kultur, annan musik och annan attityd. Och det är väldigt viktigt att vi inser det och kapitulerar inför den här skilsmässan med den gudlösa världen. Man har hävdat, och William Booth har själv sagt det också i en av sina skrifter, att en av hemligheterna bakom den framgång han rönte som en kristen, man uttryckte sig ju så på den tiden, var otvivelaktigt min radikala och omedelbara skilsmässa från den gudlösa världen. Det gjorde honom inte världsfrånvänd. Han var mer engagerad i samtiden än någon annan kyrkoman. Men han vände sig bort från gudlösheten. Och vi måste omfamna det här främlingskapet. Vi måste sjunga, jag är en gäst och främling som mina fäder här. Mitt hem är ej på jorden, nej ovan skyn det är. Och den helige ande vill hjälpa oss att bli ometablerade i Guds rike, i den nya kulturen, i det nya sammanhanget. Och vi ska vara med och bejaka detta och ställa upp på detta och på något sätt göra allt vi kan för att den här processen ska bli en verklighet. Det är svårare att omfamna främlingskap utifrån en så kallad välvillig och lockande kultur än en fientlig och förföljande. Petrus skriver sitt brev till en församling som lever i en fruktansvärd förföljelse från det kejserliga Rom. Och där kunde man nog påtagligt känna och kanske oundvikligen också känna främlingskapet med världen, med det romerska systemet. Och det var ett mycket fientligt system. Men i vår tid har vi ett ganska välvilligt system och ganska lockande kultur som vill få oss in på sina vägar. Världen lockar. Vad lockar den med? Ja, den lockar med acceptans. Kom och bli en av oss. Kom och känn dig accepterad i alla lägen. Och det är oerhört lockande att vara accepterad av alla i alla lägen. För det ligger i människans natur att få bli bekräftad och accepterad. Men vi kan inte bli accepterade av världen om vi ska tillhöra Jesus. Och vi vill det inte heller. Men den lockar inte bara med acceptans. Världen också lockar också med njutning. Den vill att vi ska njuta oss och hålla njutning högre än Gud. Att akta njutning och tillfällig tillfredsställelse, underhållning och känsla av välbefinnande, sätta det framför djupare och viktigare delmål och viktigare syften med livet. Så världen lockar med acceptans och njutning. Men ett sant Guds barn är främmande för den typen av acceptans och är främmande för den typen av njutning. Jag uppmanar er som främlingar, skriver Petrus. Johannes 15 och 19 så säger Jesus: hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Detta är vad Jesus förbereder sitt folk på. Allt annat än att bli accepterad. En fientlighet från världen. Och i Jakobs brev kan vi läsa allvarliga ord. Jakobs brev 4 och 4. Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: svartsjukt längtar anden som han har låtit bo i oss? Så här dras linjen upp. Vi tar avstånd från bortvändheten i släktet. Vi gör radikalt upp med världen i våra liv. Och vi vägrar dras in i dess lockelse till acceptans och i dess gudlösa njutning utan syfte och mening. Vi tillhör inte världen, vi tillhör Kristus. Världen är inte våra egna, utan våra egna finns bland Guds barn och de som han har låtit sin ande flytta in i. Jag uppmanar er som främlingar, säger Petrus. Och vi ska titta på en sak till idag. Jag uppmanar er som främlingar och gäster. Det här är intressant. Vi är inte bara främlingar, för då skulle vi kunna bli så att säga vårdslösa i vårt uppförande. Vi skulle kunna tänka att det spelar ingen roll hur jag beter mig, för jag är ju ändå bara främling. Han säger att vi också är gäst. Så trots främlingskapet så är vi gäster. Och det ligger i begreppets natur att en gäst uppträder värdigt, uppträder artigt och vänligt, i tålamod och i mildhet. när vi är gäst i ett hem så är vi mer noggranna med hur vi för oss och hur vi uttrycker oss än när vi är hemma i våra egna hem. Vi ska föra oss som gäster där vi är satta, mitt i samhället, på arbetsplatser och i sociala sammanhang. Jag uppmanar er som främlingar och gäster. Och med det så börjar vi närma oss huvudpunkten i Petrus uppmaning. Och det är alltså kopplat till att vi är gäster med ett stort ansvar. Att vi är gäster i en fientlig värld med ett stort uppdrag. Men det ska vi titta mer på nästa gång. Må Gud välsigna sitt eget ord mäktigt på våra hjärtan. Och låt oss ta emot uppmaningen att vara främlingar men föra oss som gäster i en värld som inte är vårt hem men som är vårt arbetsfält. I Jesu namn. Amen.